om alla börjar skilja sig nu för att de ser hur bra du har det ungefär. Att om man drar igång en skilsmässobom i byn ungefär. Men jag känner att alla måste ju ta det här beslutet själv. Att liksom...
Skilsmässobom i byn.
Det låter som en kajlåt.
Ja.
Ja, så här års då finns det ju lite olika saker som man kan säga när man träffas. Man kan säga god fortsättning eller gott nytt år. Men nu har jag faktiskt ett alternativ till.
Jaha, nu vad är det då?
God skilsmässodag.
Jaha, okej. Okay.
Ja, för snart är den här igen. Det heter Divorce Day i USA. Och då syftar man alltså på den första arbetsdagen i januari. När myndigheterna igen slår upp sina luckor. Och alla de där som har tagit sig igenom långhelgarna och insett att nu rinner det över. Nu får det vara nog. De kan rusa dit till luckan med sina skilsmässoansökningar. Så det blir en topp i skilsmässostatistiken just på den här dagen. Och därför kallas den då skilsmässodagen, Divorce Day.
Mm. Ja, men, god skilsmässodag får man säga då. Ja, men det är ju en dag att uppmärksamma. Och det ska vi också göra här i relationspodden Norrena och Frans idag. För vi får ju hela tiden in brev av er som gäller just det här med skilsmässor och separation. Och ni verkar vara ganska många där ute som kanske skulle behöva lite uppmuntran och pepp.
Ja, och då tyckte vi att nu behöver vi någon här som har erfarenhet, visdom och kanske lite glamour också. Det skulle sitta bra. Så jag tog kontakt med min deckarförfattarkollega, den kloka och peppande, också väldigt nyskilda, Milla Kjellsdotter. Välkommen till Relationspodden.
Tusen tack.
Hur är det nu då, Nilla? Nyskild och så här, hur känns det?
Ja, alltså, jag har ju varit skild nu i drygt ett år. Så jag tycker att jag har nog som landat väldigt mycket i den här skilsmässan. Jag trivs väldigt bra med att vara själv, kanske lite för bra med att vara själv, eventuellt. Mm. nej, men jag tycker nog att jag har liksom en väldigt trevlig vardag. Jag är väldigt nöjd med mitt liv nu just.
Jag tycker det är så skönt att du säger det där. För jag har ju också varit själv med mina barn ända sedan de var 0 och 3 år. Idag är de 13 och 16. Så jag har haft lite relationer där vid sidan om och sådär. Men ofta, nästan alltid får jag frågan att nå, har du hittat någon nu då? Och jag tycker att det är så otroligt skönt att vara själv.
Alltså den där frågan tycker jag är så otroligt provocerande. Ja. Att folk utgår ifrån att man faktiskt vill hitta någon. Och jag brukar vara som så här att ja, no, jag har nog inte hittat någon för jag vill inte ha någon. Att det är liksom, men det är liksom det här samhället kanske förväntar sig att man så ska vara två. Men jag tycker att det är jättetrevligt att vara själv.
Ja, så där har vi första ljusglimten i tunneln för de som eventuellt går omkring och funderar på det här. Att när man herre gästas, hur ska det här gå? Att kommer jag att klara mig ensam?
Men Nilla, du sa här att du kanske till och med är lite för bekväm med att vara ensam. Har du märkt det här att folk blir provocerade av att du mår bra fast du är själv?
Ja, har jag också upplevt att en del kan känna sig provocerade av att jag trivs med att vara själv och att inte jag har ett behov av en man. Medan jag då i min tur är provocerad av att folk utgår ifrån att jag så ska vill ha en man. Ja, men det är väl kanske lite så som samhället är uppbyggd att man så ska vara två, att det är den här tvåsamheten. Men så nu vet jag att en del kanske blir provocerade av att jag trivs väldigt bra med mig själv och att jag klarar mig själv.
Mm. Du är framgångsrik författare också. Nu kan man kunna se på dina sociala medier också det här ljuvliga huset som du håller på att renovera och så här. Och det är nog någonting i det där, för jag kan också uppleva det lite provocerande ibland som också har byggt hus själv, eller jag har ju inte byggt inte en spik heller i det där huset. Men liksom det där att det provocerar någon, att man borde ha just den där mannen som ska betala för det och hjälpa till och fixa och dona och allt det här. Och sen kan man säga, nej men jag kan göra det själv. Okej, min pappa gör jättemycket. rensa tunnor och rör och sånt här. Men liksom, ja, men att det kan provocera det där med att en kvinna kan vara stark och klara sig själv och vara fullständigt nöjd utan att ha en man.
Jo, alltså jag känner så igen mig i det där för att jag har som sagt då renoverat hus. Jag har inte heller satt en spik själv och jag har inte gjort någonting själv. Och jag känner bara liksom att det inte ens är värt att jag ska försöka göra någonting själv. För jag har inte kunskap kring det heller. Men ja, alltså någonstans så, alltså vissa tycker jag att det, eller de flesta som pratar direkt till mig så så tycker jag att det är väldigt inspirerande att jag som ensam kvinna gör det här och att jag klarar mig själv och har inte det här behovet av en man. Men sen så vet jag också att det finns en del som tycker att jag så skulle borde ha ett behov av en man.
Mm.
Sen har vi ibland i den här podden också fått brev av singelkvinnor som intygar att de ses lite tydligen som ett hot. Det är något lite hotfullt där med hon som klarar sig själv och är framgångsrik och så här. Att tänk om alla kara börjar snegla på henne medan jag går här och är tråkig och har mina tillkortakommanden.
Mm.
Att det är något nästan lite farligt med den här kvinnan som inte ska ha en man utan fixar det ändå.
Ja, och så har jag också en känsla av att vissa tror att skilsmässa smittar. Att vet du, om du har det där kompisgänget, alla har gift sig samtidigt och fått sina barn och sen så börjar de alla skilja sig ungefär samtidigt. Om en vågar ta steget så smittar det. Du nickar, Nilla.
Ja, jag gör det. Ja, alltså, det här kan jag ju nog uppleva att en del tycker att ja, men tänk om alla börjar skilja sig nu för att de ser hur bra du har det ungefär. Att den kommentaren har man ju fått att om man drar igång en skilsmässobom i byn ungefär. Men jag känner att alla måste ju ta det här beslutet själv att liksom...
Skilsmässobom i byn.
Ja.
Det låter som en kajlåt.
Ja.
Tipsar då.
Ni får ta den titeln.
Ja. Byn.
Men Nilla, du är ju här nu för att hjälpa våra lyssnare också. För det är många som är i det där, i mitt tycke ganska fruktansvärda limbo då man funderar att ska jag våga ta det här steget? Ska jag våga klara mig själv? För att det är inte alla som är framgångsrika deckarförfattare och så här. Och som kanske behöver lite stöd. Så du är här nu då för att hjälpa folket. Så vi ska med gemensamma krafter nu då försöka ingjuta lite hopp.
Yes, jag hoppas jag kan vara till nytta.
Vi får se. No
pressure. Då kavlar vi upp ärmarna och tar itu med dagens brev. Och det första kommer från signaturen Mamma 32 som skriver så här. Jag håller på att separera som bäst och jag skulle behöva höra att allt ordnar sig. Jag och mitt ex, vi har en god relation, vi har levt ihop i 20 år, vi har små barn och samma uppfattning om uppfostran och allt sånt där. Men att leva ensam efter 20 års förhållande, det känns skrämmande. Vänjer man sig? Kommer jag att klara mig ekonomiskt? Jag har inte speciellt hög lön. Kommer barnen att ta skada av det som sker? Kommer jag att känna mig ensam? Och vem är jag ens utanför relationen? Tankarna snurrar och jag skulle behöva få konkreta råd från andra i liknande situation.
Mm. Så skriver alltså Mamma 32.
Jag tänker liksom det här allra första som jag reagerar på, att kommer barnen att ta skada? Och min personliga uppfattning så är att barnen tar mer skada av att leva i en familj där föräldrarna inte älskar varandra, där föräldrarna bråkar, där föräldrarna inte har någonting gemensamt. Att man är ju förebilder för sina barn. Att jag tänker snarare att om man separerar för att det inte är bra, för att man har växt ifrån varandra och fortfarande kan ha en god relation som jag uppfattar att hon har till sin exman, så det är ju det som man visar till sina barn, att man liksom kan ha det bra, att mamma och pappa kan må bra på varsitt håll. Och jag tänker att två bra hem är bättre än ett olyckligt hem för ett barn. Så den tanken tänker jag att den ska hon skippa.
Mm. Mycket bra.
Sen just det här med ekonomiska. Folk kanske tänker att jag är inte rätt person till sitt här och säga någonting. Men jag har inte alltid haft en bra inkomst. Och då jag skilde mig, jag blev särbo för 2 år sedan. Då hade inte jag alls den inkomsten som jag har idag. Och jag tänker att just det här med inkomst, att gör en budget över att vad har du för utgifter, vad har du för inkomst, att gör en noggrann budget och anpassa dina utgifter långt efter vad du har liksom för inkomster och försök se till att få en liten buffert, att varje månad få någonting som du kan lägga åt sidan. Att du kanske behöver ha en period då du lever väldigt snålt, men huvudsaken är ju ändå att man liksom har mat på bordet, har kläder på sig och tak över huvudet. Att det är ju liksom det grundläggande behoven. Sen just det här med att vem man själv är. Det här var ju också någonting som jag funderar jättemycket på. Att just en skilsmässa är ju ingenting som man gör över en natt. Utan det är ju faktiskt tankar som har pågått en tid innan man tar det här steget. Och för min del så var det också så här att jag har levt då med min man i hela mitt vuxna liv. Att vem är jag utan honom? Att liksom, vem är Nilla bara Nilla? Så det här blev ju också någonting som jag blev att fundera på. Men ganska snabbt så landade jag i att det blir som det blir. Det kommer att bli bra på något sätt. Att man ska inte kanske ha för stora förväntningar utan man tar det bara som det kommer. Att man måste liksom hitta sina rutiner. Man kanske inte har samma rutiner som man har haft innan, utan man får skapa nya rutiner, man får skapa nya traditioner. Och ta allting bara som det kommer. Det löser sig på något sätt.
Mm.
Och hitta de här bra vännerna som du kan prata med och liksom ha roligt med och ja, kan prata av dig tillsammans med.
Mm. Jag tänkte på det där, Nilla, som du sa, just det där med att lägga undan lite pengar. Vi har varit inne, Eva, på det där tidigare också här i podden, att man behöver ha en plan då man ska skilja sig. Att det är ju en sak förstås att om det kommer som en blixt från en klarblå himmel att du blir lämnad eller något sånt. Men om det är någonting du funderar på, att man har någonting, att fast att du har till några hyresgarantier, mm. några månaders hyra eller någonting sånt, att man börjar planera för det, för att det inte sen vara ekonomiskt, att det inte av enbart ekonomiska orsaker som man inte kan ta det där steget. Det är ju inte så lätt alltid det heller, att om man har det snålt från tidigare att börja spara, men kanske man kan just få lite hjälp av någon förälder eller någonting sånt, att tills man kommer på fötter.
Jo. Och sen just så tänker jag också att i dagsläget så är det ju väldigt poppis med loppisar och så vidare. Att kolla vad har du för onödiga grejer som inte du själv behöver. Att där kan du få in en liten slant. Kanske inte så stor, men alltid någonting. Att...
Kanske inte behöver ha en snöslunga. Kanske jag kan förvandla den här till pengar.
Exakt.
Ja.
Behöver du inga gymmedlemskap heller? För det får du när du skottar snö. Om det nu skulle komma någon snö.
Ja.
Men sen var det också en sak som slog mig när jag läste det här brevet. Och det här tycker jag har framgått väldigt många gånger när vi har pratat om skilsmässa tidigare här i podden. Och det är ju det här att den värsta fasen är det där när man går och velar och funderar att hur ska det gå. När beslutet väl är fattat och man står där och säger att jaha, nu blev det på det här sättet, då är det ofta inte alls så farligt som man hade tänkt sig. Utan då är det bara liksom att leva vidare och se hur det blev. Att det är den där, när man väntar och drar sig för det som komma ska, det liksom är den jobbigaste biten. Och sen när beslutet är fattat, så då går man framåt.
Exakt, alltså precis. Jag kan så känna igen mig i det här. För som sagt, alltså det här var ju någonting som vi funderade väldigt länge på också till och från. Att ska vi skilja oss eller ska vi inte? Och det var nästan den här tanken på att ska vi eller ska vi inte, så gnagd värst i allting. Att liksom att komma sig bort från den och faktiskt ta beslutet att nej, nu skiljer vi oss, punkt. Och då vet man att men då kan man gå vidare. För att då man är i den här fasen att ska vi eller ska vi inte, så då står allting stilla på något sätt. Att man blir mitt emellan någonting. Mm. Liksom känslan är sån att man är mitt emellan någonting och man vet inte att ska man gå framåt eller bakåt ungefär. Att...
Ja, den där ovissheten är ju svår. Men ni fattar alltså det beslutet tillsammans att ni skulle skilja er. Det är ju en annan sak förstås om man går ensam och tänker att den andra är så här att ja, men det här är väl helt okej. Och sen är det man själv den som måste fatta det beslutet.
Jo, men så är det ju förstås att det är alltid svårare att om man själv är den som absolut vill och partnern inte vill, då har man ju en knepig situation eller knepigare situation förstås. Och samma just det här att bli lämnad, det är ju någonting helt annat än att man kanske inte ens har tänkt tanken på skilsmässa, så plötsligt så står man där själv. Vi var nog överens och liksom när vi tog beslutet att vi skiljer oss, så då var vi överens om det. Men jag var kanske nog den som tog upp saken kring att jag känner inte att det funkar något mer.
Mm.
Men apropå det här med att bli lämnad, här har vi ett brev från en lyssnare som har varit med om just precis det.
Ja, det är signaturen Sveket som har skrivit att jag lever mitt i ett helvete just nu. Vårt äktenskap var absolut inte perfekt, men jag trodde ändå att vi hade en ganska stabil grund att stå på. Jag älskade min man och ja, jag gör det fortfarande. Men för några veckor sedan så rämnar marken under mig. Han älskar inte mig längre, han är kär i en annan. Så nu bor han hos henne medan jag är kvar i vårt hus som han vill att vi säljer så fort som möjligt. Barnen ska vi ha varannan vecka. Katten, ja, den kan jag få, sa han. Han måste ju ha planerat det här länge för han presenterar en tydlig plan medan jag ännu är en blöt fläck. Hur ska man ta sig vidare? Hur ska jag orka vara en bra mamma för våra barn? Hur ska jag orka jobba och komma på fötter? Jag har aldrig bott ensam, jag flyttar direkt hemifrån ihop med min man. Och tanken på att sitta ensam utan man och barn varannan vecka, det här gör mig helt lamslagen. Framförallt så känner jag mig så otroligt värdelös. Snälla, säg att det här blir bättre. Skriver signaturen Sveket.
Det blir bättre, garanterat.
Ja, det blir bättre.
Ja, och jag tänker att... Som vi var inne på, alltså att bli lämnad är ju någonting helt annat. Men för där styr man ju inte själv, man har ju inte kontrollen över det här och man tar inte beslutet, och liksom på så sätt att jag förstår att det är jobbigt, men sen skulle det ju inte heller bli bra att försöka lappa ihop det där om han har uttryckligen sagt att han inte älskar henne längre. Han har dessutom en ny, och jag tänker att hon ska kanske inte ha så höga förväntningar. Ta en dag åt gången och liksom fokusera på barnen, fokusera på sitt eget mående. Och om jag nu förstår det här rätt så har de ändå en ganska god relation, tror jag. Läser jag i alla fall mellan raderna att de liksom kommer överens. Och just det här att mår hon jättedåligt och känner att det är jobbigt, att försöka fråga sin exman att kan du liksom hoppa in här, att kan du ha barnen ikväll, att jag känner att jag behöver lite andningsrum eller så. Och sen en viktig grej som jag tänker är att hon kanske så ska ta stöd utifrån, att träffa en psykolog, träffa en skilsmässoterapeut eller någonting. Att jag är en väldigt hård förespråkare av att gå och prata med någon, att liksom terapi, att kompisar är väldigt viktiga, men jag tänker att kompisar, man kanske inte vill häva ur sig vad som helst till en kompis, och sen att slänger man det på en kompis så blir det på något sätt att man sätter ansvaret delvis hos en kompis, att en terapeut är helt utomstående, att man går dit, pratar av sig, stänger dörren och så går man därifrån. Som jag förstår det så är det att hon har mycket tankar kring att vem hon är utan sin man, och det kan jag mycket väl förstå, att liksom, för det var ju också mina tankar att nej, men vem är Nilla egentligen? Men fokusera på sig själv och ha inte så stora förväntningar och planer på. Bara ta det som det kommer.
Jag tänker också i det här fallet här att den här mannen, han tydligen har ju planerat det här länge. Han har en bra plan och han har presenterat den planen åt henne. En plan som är jättebra för honom. Jag tycker en sak som hon ju nog kan säga att hör du, nu har du helt dragit mattan under mina fötter. Du kan inte börja kräva att jag ska flytta. Du måste ge mig tid i det här huset. Jag tycker det är helt rimligt att hon säger du måste ge mig nu ett halvår, sen kanske vi kan börja fundera på att sälja huset. Han kan inte liksom kräva det nu här också i den här hässäcken.
Jag tänker det där också att det kommer som så plötsligt att han har ju en plan nu då, för han vill ju ha pengarna loss så att han kan köpa någonting nytt då. Att jag tycker där också att det ska vara schysst av honom. Alltså nu säger jag det här kanske till andra som lyssnar och går omkring och funderar på det här att ska jag nu skilja mig eller inte. Att man kanske skulle inviga den här partnern då. Du sa ju det Nilla också att ni hade funderat ganska länge på det här. Att ska vi eller ska vi inte? Att varför skulle man inte berätta det här då till sin partner? Att det skulle vara schysst att åtminstone förbereda den andra lite mentalt på det.
Nå, det håller jag nog fullständigt med om. Men sen så tänker jag också att vill hon faktiskt bo kvar i det där huset som liksom han har bott i och han har nu en ny att... No, det här är ju väldigt förstås individuellt, men jag tänker att jag så skulle kanske inte vill bo kvar i det huset som påminner om mannen och liksom vad han har gjort. Att, lite pepp till dig brevskrivaren att vänd på den här grejen, att vill du faktiskt bo kvar där? Att se inte liksom som att det är ditt hem, att du måste klamra dig fast dit, utan liksom börja bygga på någonting nytt istället.
Nej, det håller jag helt med om, och det var inte kanske det jag menar heller, men jag tänker bara att han kan inte börja kräva att hon ska flytta ut nu med så här kort varsel, utan hon kanske måste få lite landa, okej, barnen, mina grejer, okej, så här. Sen kan hon ju börja måla upp sin egen vision. Men hur vill jag bo då? Vad vill jag göra? Men han kan liksom inte kräva att hon agerar snabbt.
Nej, och jag tänker det där också, att du kan ju se det på det sättet också, att det är ju en bra sak att ni säljer huset. Du har antagligen betalat av ändå en del på lånet. Kanske det blir över lite pengar som då blir din buffert som du kan använda till en ny start på något sätt. Hey, vi ska gå vidare, för vi har många, många brev här ännu. Följande brev kommer från signaturen Freedom 34.
Tack för avsnittet ni gjorde här i höst om det där med när utomstående människor lägger sig i ens skilsmässa. Jag har ju varit med om exakt det här. Med facit i handen borde kanske jag och mitt ex aldrig ha blivit ett par. Vi hade sannolikt fungerat mycket bättre som vänner. Men vi fick barn, köpte radhus och hund och hela kärnfamiljs-setuppen. Åren var så jäktiga att vi aldrig riktigt hann stanna upp och analysera vårt parförhållande. Sen insåg vi så småningom att vi hade vuxit i olika riktning. Vi hade helt skilda framtidsvisioner och intressen. Utöver barnen hade vi absolut ingenting att tala om. Det blev en utdragen och tung process som slutligen fick oss båda att inse att det inte fanns så mycket kvar att kämpa för. I samma stund som vi uttalade orden "nu skiljer vi oss", då kände jag som att någon lyfte en tung ryggsäck från min rygg. Såklart kommer det att ta tid att ordna allt praktiskt, och barnen var ju ledsna till en början, men jag kände ändå som att jag kunde andas ordentligt för första gången på flera år. I den stunden hade jag faktiskt önskat att mina nära och kära peppat istället för att kraxa olycksbådande. Jag hade behövt höra, heja du, säg till om vi kan hjälpa en. Ja, men hur ska du få allt att gå ihop? Borde ni inte kämpa lite till? Det är ingen idé att fortsätta kämpa till graven när man inte älskar varandra längre, konstaterar Freedom 34.
Ja, alltså har man ingenting att kämpa för, så varför ska man kämpa då? Det är ju liksom, och sen just att skilsmässan är ens egen, det är familjens egen, det har ingen annan med att göra. Alltså, och det här med att det går, folk skapar rykten och så vidare. Jag vet att en del så har helt på klart att vad som har hänt i mitt fall, och jag bara känner att, men prat nu vad ni vill prata. Att jag vet vad som ligger bakom allting, att tyvärr så är det ju kanske, har man ett inte så jätteintressant liv själv, så pratar man om andras, brukar jag tänka.
Ja, och du är ju kändis också där var du bor. Och inte bara var du bor, utan annars också. Då är det ju ännu mer intressant och smaskigt att hålla på och skvallra. Det var ju faktiskt här också någon annan som skrev om det här med skvaller. Kanske vi skulle ta och hiva in det här i blandningen också, så fortsätter vi sen. Lizzie 45 skrev att jag måste skriva av mig gällande det här med skilsmässor när man bor på en mindre ort. När jag och min före detta man gick på barnets skolvårfest tillsammans, fast vi då höll på att separera, så var det en del som började tisla och tassla så att det hördes på långt håll. Någon trodde att vi hade blivit ihop igen och kom fram och gratulera oss. Jag tycker att de kunde ha gratulerat oss för att vi lyckades med konststycket att bete oss civiliserat på barnets fest, fast vi var mitt inne i den emotionella turbulensen. Jag hörde också på omvägar att en del på byn spekulerat om huruvida vi hade bedragit med varandra och i så fall med vem. Ifall min exmakes nya leasade firmabil var ett tecken på en ålderskris och att han hade setts i storstan med en yngre version av mig. Det var faktiskt hans kusin. De skulle till en jurist för att underteckna bouppteckningen efter sin farmor. Ja, just nu så kan jag ju skratta åt saken, men det fanns nog stunder när det sved att vara traktens skvallerobjekt nummer ett. Just i stunden då man var som mest sårbar, skriver Lizzie 45.
Ja, som sagt, alltså på en liten ort så folk har ju, de vet exakt vad som har hänt. De har det helt på koll, och det är liksom så här, ibland om man hör någonting som man via kompisar får höra att ja, de satt och diskuterade här på kaffepausen idag på jobbet. Att liksom, vet du att det går sådana här rykten när man bara, nåjo, låt de prata. Ja. Det är liksom. Men ja, vad var det jag skulle säga kring det här? Ja, just det här med att vistas med andra, att han då liksom hade en yngre version då och så vidare. Det är ju någonting som jag känner att jag är väldigt noga, och liksom nu om jag är som, för jag har en nära relation till båda mina syskon, både min syster och min bror, och nu är jag väldigt noga med att påpeka att det här är min bror.
Ja, ja.
Att liksom, och samma så var det här i början på november, så då var jag på företagarfesten. Och jag hade inte träffat min morbror på evigheter, och han var på den här festen. Och då var det liksom då folk kom fram då och ville prata med mig och så här. Så det var ju väldigt noga att påpeka att det här är min morbror.
Just det, ja.
Att liksom, för man såg hur folk liksom stod och sneglat.
Ja, här är någon ny nu.
Ja, här sitter de lite för sig själv och pratar. Att,
Oj vad de har trevligt.
Ja, exakt. Ja. Och vi hade jättetrevligt, för vi har inte träffades på evigheter.
Men och nu ska liksom du få ha trevligt med en kar som inte är din morbror också. Inte det är ju någonting som är fel.
Nej, absolut.
Trevligt. Typ. Jag menar, men otroligt att det här kan liksom trigga igång, att folk vill liksom gotta sig.
Jo, nej, men så är det. Men sen just det här med att de kan uppföra sig, just om vi går tillbaka till brevet, att de kan uppföra sig civiliserat på skolfester och så vidare. Alltså det är ju bara jättetoppen. Jag är ju av den starka åsikten att som par skiljer man sig, men man behöver inte skilja sig som familj. Att man kan fortsätta att fira jul tillsammans med sin ex-partner, med sina barn, med sin ex-partners familj, ex-svärföräldrar och så vidare. Och man kan ta med in nya partners i den här konstellationen. Men det kräver ju förstås att alla är med på det här, att liksom för att få det att funka. Och jag tycker det är liksom bara det bästa för allihop. Att varför så skulle man måste ha en taskig relation bara för att man skiljer sig? Och det är ju på något sätt så känner jag att många utgår ifrån att man ska prata skit om sin ex-partner bara för att man har skilt sig. Men varför? Har man en jättefin relation, så i bästa fall så har man ju en bästa kompis kvar. Att Det är ju bara jättetoppen. Och bästa för barnen, tänker jag, att liksom gräla båda föräldrarna. Då hamnar ju barnen på något sätt däremellan. Och fast man inte som grälar inför barnen, så nog tror jag att de någonstans känner på sig det här, att det finns en spänning mellan mamma och pappa. Men sitter man där och har en fin familjemiddag, så det är ju bara härligt för allihopa.
Mm. Och sen är det så att man inte nu kommer så bra överens, så behöver man ju inte heller göra det till världens grej. Att då kanske man kan bara gjuta lite olja på vågorna och vara sådär att okej, okay, men vi kommer inte att fira jul tillsammans. Men,
nej,
att,
nej.
Men att det blir jättekiva nu sen när ni far till pappa. Tänk nu vad roligt att då får ni far dit till famma och faffa och det blir ju helt super. Alltså man behöver inte lägga sin egen värdering om man fast är sur på sin partner eller något sånt.
Nej, nej, absolut. Och jag menar inte att allihopa så ska liksom vara den stora
kumbaya-familjen.
Exakt, tomten är far till alla barnen.
Ja.
att det menar jag absolut inte. Men sen att man nu inte som nu pratar skit om ex-partnern inför barnen, det är nog väldigt viktigt, tänker jag. Man behöver inte komma överens, man behöver inte vara kompisar, man behöver inte ha den här fikan tillsammans, men man måste kunna kommunicera kring barnen.
Det är ju just det där. Man måste ju, målet är väl kanske att man ska kunna hålla kommunikationskanalen öppen. Och att man ska kunna säga till exempel, ja, att skulle det vara okej nu här på julen att min nya tjej kommer med, och den alltså kunna säga att jag tycker det är lite tidigt att blanda in henne nu här. Att hon träffar barnen redan, att ni har ju bara varit ihop i en vecka. Liksom att man ska kunna diskutera såna här saker också och respektera den andras åsikt. Och att man kanske tycker olika om det här. Den ena är sådär att ja, men jag bryr mig inte, alla med bara. Den andra tycker att det blir nog obekvämt för mig. Att man ska kunna fortsätta diskutera.
Ja, så kanske man är lite i otakt där också. Att om den ena fast då, vi har ju sagt Eva med dig också tidigare på den, att vi anser att karar har en tendens att hossa in i någonting nytt mycket mer än vad kvinnor har. Och jag tror att det är ju faktiskt nog också, vill jag minnas, att forskning säger det, att liksom kvinnor klarar sig mycket bättre ensamma än vad män gör, så det är överlag.
Ja, den forskningen har jag också läst om någon gång.
Ja, precis. Ja, men att där blir det kanske också att man kan inte heller tvinga den andra att ja, men för att jag har en ny flickvän så då måste du vara okej med det. Att man kanske inte är på samma nivå där. Det kan vara om 2 år kanske det är ett annat läge, men inte efter 6 månader.
Ja, alltså här är jag lite splittrad. Jag förstår precis vad ni menar kring det. Men samtidigt så du har ingenting med din ex-partners liv att göra. Alltså ex-partner måste ju också få gå vidare. Så det här är liksom en balansgång, att var blandar man sig. Alltså ja, då det går ut över barnen, då kan du ha en åsikt. Men du kan inte ha en åsikt om att din ex-partner, vad din ex-partner gör när inte barnen är med. Det har du ingenting med att göra, tänker jag.
Hör ni på det där nu? Skriv upp.
Nej, men alltså jag tänker att man är ju liksom vuxna människor. Att varför så ska jag blanda mig i vad min ex-man gör när han inte har barnen? Alltså gör han någonting som jag tänker att barnen kan ta skada av, så då är det ju en annan sak. Men samma så känner jag också att han har ingenting att göra med vad jag gör när inte barnen är hos mig.
Mm.
Exakt, jag menar vad man gör sina barnfria veckor, det angår ju verkligen inte ex-partner.
Nej, jag tänker det.
Och gällande det här med att folk vill skvallra och hitta någon sån här anledning till att folk skiljer sig. Jag menar, det är ju inte alltid så dramatiskt. Det kan ju helt enkelt vara så, ja, först tyckte vi om varandra, så inser vi att vi inte tycker så jättemycket om varandra någon mer. Och därför tycker vi att det är dumt att fortsätta leva ihop. Det behöver liksom inte vara så här att det kom ingen fristerskaustal, min man. Det behöver liksom inte alltid vara så att det har hänt någonting bombastiskt, att det har en förklaring. Det kan vara jag tror i de flesta fall är det ju bara en så trist förklaring att vi slutar älska varandra där i något skede.
Ja, och jag känner att det är liksom, alltså folk som ska ha någon syndabock i det här, att det ska vara någons fel. Alltså varför måste det vara någons fel?
Ja, och sen tycker jag också det här med, du sa det någonstans där i början, Nilla, det här med att man kan ju ha fel. Och jag tänker också att om du har valt din partner att kanske gift dig eller liksom skaffa barn i ganska unga år. Jag menar, vad visste jag om någonting när jag var 20-25? Om jag jämför nu med det jag är 47. Att någon säger att jag vet ganska mycket mer om saker och ting. Och jag kommer säkert att tänka samma sen du är 67 om jag får leva så länge. Så att det är också det där att jag tänker med barnen också att man kan göra fel. Okay? Att vi tyckte att det här var en jättebra idé då 2003. Men nu är det inte en jättebra idé någon mera. Och då kan vi våga vi välja om för att vi vill ha någonting bättre.
Ja, och så tänker jag att man utvecklas ju lite olika. Alltså människan är under ständig utveckling hela tiden och man kan utvecklas åt samma håll eller så går man isär. Att, jag tänker det är väldigt individuellt att hur det funkar. Nu hänger jag ut mina föräldrar, men de har varit tillsammans sen de var tonåringar. Min pappa var 17 och min mamma var 18 när jag blev född. Och de är fortfarande väldigt lyckliga tillsammans. Mm. Och man ser på det att de är lyckliga tillsammans. Så det är liksom, jag nöjer inte mig med mindre än vad de har i ett förhållande heller. Att det är liksom, jag vill ha den här jargongen som de har. Att, och de ska vara tillsammans om de är lyckliga. Och liksom, att är man inte själv, så varför ska man vara tillsammans bara för att?
Men det där är så smart att du liksom ser det där, att det är det där bandet mellan dem som du ser som målet. Däremot har du inte sett det som målet att man ska hänga ihop livet ut. Att det liksom är den där tiden som är det avgörande. För jag tror att en del sitter lite fast i det här att en riktig kärlek, det är den där livslånga kärleken. Man träffas i ungdomen och hänger ihop till graven. Medan jag tror att väldigt många idag mår bättre av att man är så att säga seriemonogam, eller man kan ha en otroligt fin relation när man är 20-35 och man kanske får barn och det är jättebra. Sen blir det dåligt och då kanske man går vidare och i något skede hittar en annan kärlek som funkar just då. Att till exempel den relation man har haft och den som man har fått barn med, det att det blir dåligt i något skede behöver inte betyda att det var dåligt hela vägen. Man kan ändå kanske i något skede börja se tillbaka på det här som att det var faktiskt jättebra då när det var bra. Sen blev det tyvärr någonting annat och nu är vi inte tillsammans mera.
Ja. En tanke som slår mig, nu är vi alla ungefär i samma liksom livskede. Vi har tonåringar och vi är ungefär i samma ålder och så här. Men jag kan också tänka mig att om man går längre upp i åldern, just det här som du sa Eva, det här med att hålla ut livet ut, att sen kanske vi ser att när barnen har flyttat hemifrån, man kanske går i pension, man börjar vara sådär 60-70 och så tänkte man, nu är det lika bra att hålla fast vid det här nu, för att vi har nu varit så här länge.
Det
blir inte roligare än så här. Att man också, vet du, det är inte som att bara för att man har kommit, vet du, som att du springer ett maraton, men jag har sprungit 30 kilometer, might as well springa 12 kilometer till. Sådär att man också där kanske vågar vara modig. För det kan jag tänka mig att det skulle vara jätteskrämmande att om man är äldre, man tänker alla barnen har sina egna liv och allt det här. Och sen att, vem är jag då?
Jo,
och yrkesrollen kanske inte är mer aktuell och så här. Att det.
Nej, och jag tänker också att om man kommer upp till pensionsålder, att man tänker att någon som är kanske runt en 70 år så funderar på att skilja sig, eller 70-80 år. Att det är kanske vanligare att är man ensam så är det för att man är enka eller enkling. Att sen vara den där nyskilda i den konstellationen är säkert en stor utmaning, tänker jag. Men det är aldrig för sent. Alltså är man inte lycklig så jag tänker att man har bara ett liv och man har bara sig själv. Att man måste få vara egoistisk. Men jag menar inte att man så ska skilja sig lättvindigt. Det ska man inte göra. Men just det här med att folk ibland säger att man håller ihop för barnens skull. Alltså nej, man skiljer ju sig för barnens skull. För man är, alltså nej, barnen så ska inte vara ett olyckligt, en olycklig familj eller ett olyckligt äktenskap. Alltså.
Ja. Väl sagt. Jag kommer att tänka på ett brev som vi fick i något skede. Det här tror jag flera år sedan här i podden när vi var inne på det här. Men då var det en äldre kvinna som skrev att hon kände sig mera ensam när hon var gift än när hon hade skilt sig. För att hon hade inget gemensamt med den här mannen. De levde nu på där och också lite på något sätt hemma varandra. De satt nu där och det var inte speciellt bra. Men sen när de skilde sig och hon började ta mer ansvar för vad hon ville göra och gå ut och träffa väninnor och sånt, då kände hon inte alls ensamheten på samma sätt som när hon hade varit gift. Så det kan gå åt det hållet också.
Det är faktiskt någonting som jag kan känna igen mig i. Jag har inte liksom gått och längtat efter det här stora kompisgänget medan jag var gift. Men nu sen när jag är skild så då har jag fått jättemycket, eller inte mycket nya, men ändå liksom nya kompisar. Väldigt nära kompisar och bra kompisar framför allt. Och jag inser ju hur mycket jag egentligen har saknat det här utan att jag visste om det. Att hänga med kompisar på min fritid och liksom ha det här umgänget.
Du värdesätter vänner på ett annat sätt kanske nu?
Jo, jag gör det. Och jag har inte aktivt saknat det här, men jag inser bara att det här är någonting som har varit bort från mitt liv. Nu då jag har det så inser jag att jag har saknat det. Men just det här med att känna sig ensam, att det tänker jag också att det är viktigt. För jag pratade med ett av barnen en dag och då liksom pratar vi kring det här med att vara ensam och så vidare. Och då kom det fram då att hen känner, har liksom haft en rädsla kring att jag ska känna mig ensam då hen är inte hos mig. Och då tydliggjorde jag ju det här väldigt att liksom, det ska du aldrig fundera på, för att jag är ensam av eget val, att jag lever själv för att jag vill vara själv.
Mm.
Och jag tänker att det är kanske också viktigt att man liksom förmedlar till barnen att inte känna skuld då det är hos andra föräldrarna att nej, nu är mamma ensam eller nu är pappa ensam. Att det inte så ska bära det ansvaret, att man liksom berättar till barnet att man är nöjd. Och även fast man kanske inte är nöjd så ska man framhålla att man är det, att inte som barnet går och känner skuld över att det inte är hos den andra föräldern.
Det är en jättebra poäng, verkligen, att ta med sig. Nilla Kjellsdotter har vi med oss här. Ett sista brev i vårt lilla skilsmässospecial här. Det är signaturen Tomtemor 48 som har skrivit det.
Jag har flera vänner som lever i parförhållanden som verkligen inte fungerar. Och varje gång vi ses tvingas jag höra på långa utläggningar om hur tröttsamma deras män är, hur lite de har gemensamt, hur de stör sig på saker hos varandra och så vidare och så vidare. Ibland har jag inte kunnat hålla mig utan helt enkelt frågat, ja men varför skiljer ni inte er? Då ser de på mig som om jag skulle vara ett UFO och säga saker som, men hur skulle det gå till? Inte har jag ju råd och inte orkar jag börja flytta heller. Jag borde vara ett levande bevis för att det går att klara sig. Jag hade nästan inga besparingar när vi skilde oss och ingen toppenlön heller. Men jag sålde min bil, hittade en helt okej hyreslägenhet för mig och dottern, jobbade extra när hon var med sin pappa och följde noga med mina utgifter. Det blev kollektivtrafik och hemlagad mat istället för bilskjuts överallt och hämtmat som vi hade blivit vana vid. Men det gick. Senare bytte jag jobb och fick högre lön och vi flyttade till en större lägenhet som vi inredde tillsammans, dottern och jag. Visst, jag fick lite hjälp av mina föräldrar när det knep, men det mesta gjorde jag faktiskt själv. Det finaste var när min dotter några år senare sa att hon tyckte att jag hade varit en bra förebild. Jag hade ju vågat ta steget och jobbat hårt för att skapa ett eget liv efter skilsmässan. Det var så skönt att höra, för när det begav sig var jag förstås rädd att hon skulle ta skada av att mamma och pappa skilde sig, men tydligen inte. Idag har hon en bra relation till oss båda och jag och ex är också helt okej med att ses då och då. Man ska inte ha rosa färgade glasögon på sig när man överväger att skilja sig. Det är tufft. Om man hellre fortsätter leva i ett dåligt äktenskap livet ut så är det väl fritt fram det med. Men då får man gnälla åt någon annan än mig. Haha, skriver Tomtemor 48.
Vilket peppigt brev. Alltså, ja, jag instämmer med Tomtemor. Alltså, ja, det är ju inte, som sagt, man skiljer sig inte lätt. Ja, det är ett stort steg och det är en stor rumba att dra igång. Men sen är man konstant olycklig. Varför är man kvar? Att, har man inget positivt att säga om partnern? Eller liksom, man känner sig aldrig lycklig tillsammans med partnern. Varför är man kvar? Jag tänker att det är liksom det mest rättvisa både för sig själv och för partnern så är ju att man skiljer sig. Jag tänker ju att den där partnern är ju kanske inte heller jättelycklig om hon är ständigt missnöjd. Mm. Och som hon skriver, att jag tycker det är jättebra point det här med att hon var ett levande bevis på att det går fast man inte har mycket pengar och liksom att man får helt enkelt se över vilka utgifter man har och vad kan man snåla in på och hur kan man spara en slant och just att ta lite extra knäck och så.
Mm. Jag tror ju faktiskt att det här med pengarna och vad andra ska tycka är den största orsaken till att folk inte tar det här steget. Och just det här att kanske hamna gå ner i status lite. Man har bott i ett fint hus och haft två bilar på gården och ballettlektioner och hockey och hela den här svängen. Och sen kanske man måste flytta till ett annat område och bo lite mindre och leva mer sparsamt. Det är inte kanske alla som vill göra det. Man säger att nej, men har jag det bra så här, att det kanske står ut med det här. Det här är priset jag får betala för att ha det här livet.
Ja, men då måste man ju göra det här valet själv då. Att vill du leva i det här fina, glammiga statusen utåt, att det ser jättebra ut? Eller vill du faktiskt på insidan känna dig lycklig och leva med mindre? Att ja, det kan hända att man får gå ner i status. Men sen det här med pengar också. När har du tillräckligt med pengar? Du kommer aldrig att ha tillräckligt med pengar.
Mm.
Alltså det kommer alltid att finnas någonting. Ju mer pengar du har, desto mer suktar du efter. Liksom att, och jag menar, har du mycket pengar också så då har du en högre standard som du har vant dig vid kanske. Alltså mer statusprylar och så vidare. Och då hamnar du också att dra ner på de
Så det är relativt där ändå.
Ja, jag
det
tänk,
också
jag,
kanske
jag,
lite.
Jag tänker också det.
Att sinnesfriden, vad har den för pris?
Ja. Ja, nej, alltså jag tänker nog bara att gör en plan. Alltså någon form av plan kanske man behöver ha. Men man ska inte heller ha en plan som är ristat i sten. Att liksom, nu ska vi ha familjemiddagar varje söndag. Nu ska vi liksom ha det här systemet. Och liksom så, det ska man skippa. Men att man kanske behöver ha en plan på att hur ser min ekonomi ut? Var ska vi bo? Liksom sådana grejer. Vet man att man hamnar och går ner i status, så gå ner och sen bygg upp det här på nytt. Att istället för att försöka hålla kvar vid den här statusen, för då kommer det bli jättejobbigt.
Lilla Kjellsdotter, vad har du lärt dig av din egen skilsmässa?
Att man kan vara jättelycklig själv. Ja, nej, jag vet inte. Alltså, jag känner så igen mycket av de här frågorna som är i breven, att liksom vem är jag utan min ex eller min man, hur blir allting och sådana grejer. Alltså, och mycket det här att ska vi eller ska vi inte och de här frågorna. Men som någon har nämnt att det är som att man tar av sig en ryggsäck. Precis så kände jag också då jag liksom flyttade och då vi tog det här beslutet. Att, men okej, men nu vänder vi blad, nu är det nytt kapitel, att nu börjar vi på någonting nytt. Och det var nog liksom ett skönt beslut. För då man går och ältar det här att ska vi eller ska vi inte, ska vi inte. Så man blir som fast i någonting, att man kommer inte sig vidare. Man får som inte ett avslut på det på något sätt.
Tänk om då för 2 år sedan när ni blev särbord, om du skulle kunna folk som ser så där i en kristallkula huset och livet och var du befinner dig just nu.
Ja, kanske du får lyssna på den här podden också. Att, ja. Ja, så här kommer jag att säga om 2 år.
Du skulle säkert ha blivit ganska förbryllad. Att, oho,
och imponerad.
Vad väntar jag på? Here I come!
Jo, men sen just det här liksom, huset, ja, jag trivs jättebra i mitt hus, men det är nog hur jag känner mig på insidan som är liksom det som jag är mest nöjd med idag. Att jag känner rätt lugn i mig själv och just att det känns som att jag hittar mig själv på något sätt. Alltså det här låter så klyschigt och liksom så svävande.
Det låter härligt tycker jag.
Ja, men sen just det här också att våga ta steget och ha inte liksom för höga förväntningar på att hur ska allting vara, utan låt det bara bli som det blir. Och sen just att enda du kan styra över så är dig själv. Att liksom just det här att har du tanke, som jag sa nu då, att jag har en tanke om att man kan ha de här familjemiddagarna och så vidare fortsättningsvis, men då krävs det att båda två är med på det. Och är inte ni båda två med på det, så måste du bara acceptera att ni har inte det. Jag har inte heller, men jag är ändå liksom nöjd i det. Att man måste bara hitta ett system som fungerar för en själv och ex-partnern och barnen.
Jag antar att vi kan summera det här med att säga det som den här ena lyssnaren önskar att vi skulle säga. Allt ordnar sig.
Allt ordnar sig, absolut.
Tusen tack till dig, Nilla, för att du kom hit och gästade Relationspodden.
Tusen tack, det här var jättetrevligt.
Och tack också till alla er som har skrivit in. Och fortsätt att göra det, man kan mejla till oss på relationspodden@yle.fi. Man är alltid anonym när man skriver till oss, och kom också ihåg att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen.
Och hörni, vi är så glada med Hanna att det här Relationspodden, den kommer att fortsätta också 2026. Så vi är snart tillbaka med något annat tema. Och vi hörs då.